Du lyssnar på Mafia, del 3, Blågul Mafia, av Gunnar Wall, i uppläsning av mig, Per Julin. Sverige är ju inte ett land som av tradition varit särskilt förknippat med maffiaverksamhet. Men under de senaste årtiondena har vi sett en snabbt ökande takt i globaliseringen av handel, penningströmmar, mänskliga förflyttningar och informationsutbyte. Och alldeles givet har det, på gott och ont, fört den tidigare ganska stillsamma avkroken i norra Europa rätt mycket närmare världen i övrigt. Givetvis har det funnits mer eller mindre organiserad kriminalitet på svensk mark tidigare. Den undre världen har varit ett begrepp i den inhemska kriminaljournalistiken i många år och beskrivit de mer eller mindre lösliga nätverk som alltid funnits. Tjuvar har känt hälare, rånare har känt folk som kan tillhandahålla vapen och organiserade ligor har opererat med till exempel stölder, smuggling, narkotikahandel, prostitution och bedrägerier. Men det har funnits väsentliga skillnader mot dagens verklighet. Kontaktnäten mellan olika yrkeskriminella har i allmänhet varit ganska lösa. Och när det funnits mera tätt sammanhållna ligor har de i allmänhet varit små eller inte lyckats hålla ihop så länge. En annan skillnad är att det förr, fram till 80-talet, fanns en gemensam strategi som i stort sett alla sorters banditer bekände sig till, närmast som en självklarhet. Det gällde att hålla all organiserad verksamhet osynlig, så långt det nu var möjligt. På 60- och 70-talet var det också framförallt färgstarka enskilda brottslingar som prydde tidningarnas löpsedlar. Bedragare som Tony Rosendahl och rånare som Clark Olofsson och Lars Inge Svartenbrandt. Och före dem inspirerades tidningsläsarna stundtals av ett antal närmast idylliska figurer som bidrog till att forma en rätt romantisk bild av yrkeskriminella. I början på 30-talet handlade det till exempel om en inbrottstjuv och kassaskåpssprängare som i spalterna fick smeknamnet Bildsköne Bengtsson. Han blev legendarisk genom sin skicklighet i att hålla sig undan polisen utan att använda våld. Många förtjusta tidningsläsare såg honom som ett sympatiskt ombud för de fattiga, en modern upplaga av Robin Hood. På 50-talet blev på samma sätt inbrottstjuven Tumba Tarzan en tillfälligt lysande stjärna. Sitt smeknamn fick han av sina framgångar med att jäcka polisen genom att hålla sig gömd i skogarna på Södertörn. Dessa kriminella hade förstås ofta samarbetspartners. Men det var som individer de blev kända. De begick sina spektakulära brott. De åkte fast, de rymde. Man kan frestas att suckande utbrista något om att det var bättre förr. Det är nog inte riktigt sant. Många rånare kunde vara hänsynslösa. En del mördade sina offer. Och det begicks förstås ett antal mycket brutala mord av alla möjliga andra motiv. Dessutom, går vi tillbaka till mitten av 1900-talet, hamnar vi också i ett Sverige där kvinnor ofta var ganska rättslösa om de blivit våldtagna och misshandlade. Och barn kunde utsättas för smärtsamt och förnedrande våld av föräldrar och lärare utan att det med självklarhet ansågs ligga något brottsligt i det. Det som har förändrats de senaste årtiondena handlar alltså knappast om att människor blivit råare mot varann. Snarare kan det kanske beskrivas som att rättsapparaten har fått en konkurrens den inte riktigt haft tidigare. De första tecknen på framväxten av svenska maffiastrukturer kunde man kanske se redan genom de våldsamma rånarligor som dök upp under 80-talet och början av 90-talet. Maskeradligan och militärligan. Maskeradligans medlemmar uppträdde gärna utklädda till poliser när de genomförde sina kupper. Det var inte bara en smart brottsmetodik, det var också en provokation mot rättsapparaten. Och militärligan gick ännu längre. Den gjorde ett ambitiöst försök att pressa pengar av Stockholmspolisen genom att placera en kraftig sprängladdning i en förvaringsbox på Centralen i Stockholm. Båda gängen var rätt uppfinningsrika när det gällde att demonstrera sin provocerande kaxighet. Maskeradligan.